Let the Eurovision Song Contest begin!
Eurovision Song Contest. Den 70-åriga tävlingen som har bjudit oss på allt från eufori och Waterloo till tipiti och cha-cha-cha. Så här rent stereotypiskt så är det ju en folkfest fylld av sång och dans och paljetter och slager. Enligt reglerna så är Eurovisionen en opolitisk sångtävling, men de senaste åren har den här uppfattningen, ja, kanske rubbats lite. För det verkar finnas mer och mer politik som bubblar under ytan i den här tävlingen. Och de senaste åren så har missnöje framförallt riktats mot Israels deltagande i tävlingen. I år på den nivån att EBU nu formellt ska fatta ett beslut om ifall Israel ska få tävla i Wien i maj nästa år. Men hur har vi hamnat här? Hur har det gått politik i slagern? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska vi reda ut det här tillsammans med Svenska Yles Eurovisionskommentator Eva Frantz. Ja, vanligtvis är det kanske bara de allra största Eurovisionsnördarna som lever och andas Eurovisionen redan i oktober. Och ja, no, jag är en av dem, kan kanske sägas. Men i år bubblar det på i slagarbubblan, och redan nu i höst har vi kunnat läsa om nästa års Eurovision i nyheterna. Och det här, no, det är inte utgångspunkten i alla fall. Eva Frantz, Svenska Yles Eurovisionskommentator, vad är det som händer med Eurovisionen nu?
Så här på hösten så är det alltid förberedelser som pågår inför nästa års Eurovision i maj. Och fast det för den stora publiken verkar som att det är lite så här stiltje i det hela, så är det ju inte så. Det är mycket som ska bestämmas och beslutas. Framförallt det här med att vill vi överhuvudtaget vara med nästa år. Deadline för det beslutet är i december någon gång. Då måste man meddela att vill man vara med eller inte. Och nu är det ju många länder som tvekar lite grann på grund av tryck utifrån gällande då uttryckligen landet Israel. Kommer Israel att tävla i Eurovisionen 2026 eller inte? Där går åsikterna isär.
Mm. Och vi ska tala mer om de här åsikterna som går isär om en stund, men jag tänker ändå att vi nu igen tar och redar ut det här med Israel och Ryssland i tiderna. För år 2022, när Ryssland inledde sitt anfallskrig i Ukraina, så gick många tv-bolag runt om i Europa ut och sa att de inte tänker vara med i Eurovisionen ifall Ryssland får delta. Och ganska snabbt efter det så meddelas en EBU att Ryssland är uteslutet ur tävlingen. Nå, nu handlar det om Israel som i 2 år har krigat mot Hamas i Gaza. Flera organisationer anklagar landet för folkmord, och trots att det nu råder en vapenvila så är det ännu inte fred i Mellanöstern. Så om Ryssland stängdes ut på grund av att de förde krig i Ukraina, hur kommer det sig då att Israel som har fört krig i Gaza samtidigt har fått tävla i Eurovisionen i 2 år?
Och som jag ser det så finns det 2 dimensioner i det här. Och det första är ju det att det ju de facto inte är länder som tävlar i Eurovisionen. Fast vi ofta lite sådär slentrianmässigt säger det. Det är tv-bolag som tävlar i Eurovisionen. Uttryckligen tv-bolag som är medlemmar i EBU, alltså Europeiska TV- och radiounionen. Och för att få vara medlem i EBU så finns det vissa kriterier. Det är säkert en lång lista med dem, men bland annat så ska det ju vara fri press, god journalistik. De här bolagen ska ha nyhetsrapportering också. Såna här grejer. Och så som det har blivit nu så finns det faktiskt inte i Ryssland och inte heller i Belarus ett enda tv-bolag som fyller de här kriterierna. Så det finns ingen EBU-medlem i Ryssland. Därför kan inte heller Ryssland vara med och tävla i Eurovision. Däremot, i Israel så har vi ju tv-bolaget Kan som fyller alla kriterier, åtminstone just nu. Mm. Och därför kan man inte sådär på byråkratisk väg säga åt Israel att nej, ni får inte vara med i nästa års tävling. För Kan är EBU-medlemmar och därmed välkomna. Men sen finns ju förstås den här andra dimensionen som kanske är lite svårare att få bukt på, och det är ju det här att när Ryssland anföll Ukraina, då fanns det en betydligt större enighet i Europa. Man kunde så där vara ganska överens om att det där var förkastligt, så där får man inte göra. Och när vi sen dessutom tar i beaktande att det var Ryssland som gjorde det här, Ryssland har redan gjort sig impopulära bland Eurovisionspubliken. Bland annat på grund av det här landets lagar gällande sexuella minoriteter. Så det kändes säkert som ett ganska lätt beslut att säga nej, ni får inte vara med när ni gör på det här sättet. Och som man nu ser gällande Israels agerande i Gaza, du kan gå in på vilket kommentarsfält som helst, på vilken spalt som helst och titta hur det ser ut där. Åsikterna går isär. Man är inte överens om huruvida Israel gör rätt eller fel. Och det här gör ju sen att splittringen är mycket större och det blir mycket snårigare för EBU att dra någon linje sådär på politisk grund här. Så därför har det uppstått en sån här skillnad om man just ser på Ryssland och Israel.
Den här diskussionen om ifall Israel ska få vara med i tävling eller inte, den har ju i princip pågått nu då i redan ett par år, ända sedan 7 oktober 2023. Och inför tävlingarna så har det ofta talats om att tv-bolag endera vill eller inte vill delta ifall Israel är med. Men nu i år känns det som att det här är på en ny nivå. Och nu finns det tydliga krav från olika tv-bolag och länder runt om i Europa. Vad är läget just nu, Eva?
Ja, läget det lever ju förstås hela tiden. Men det som vi vet är ju att åtminstone 4 tv-bolag inom EBU har helt i klartext sagt då och bekräftat det här att vi kommer inte att tävla nästa år ifall Israel är med. Och de här 4 är då Irland, Slovenien, Nederländerna och Spanien.
Och Spanien, när den nyheten kom så skakade den om den här diskussionen ganska mycket. För Spanien är ett stort Eurovisionsland. Vill du utveckla, Eva?
På grund av pengar förstås. Det fungerar ju på så sätt att alla de länder som vill tävla i Eurovisionen, de ska betala en deltagaravgift. Och exakt hur stor den här avgiften är, den varierar från år till år och också från land till land. Det är någon sorts snårig ekvation som bland annat bygger på hur stor befolkning det här landet har och så vidare. Men sen finns det då 5 stycken länder som betalar mer, avsevärt mer än de andra. Och Spanien är ju ett av de här länderna då. Som Spanien då inte är med nästa år så kommer de att lämna ett rejält hål i kassan efter sig. Och det som också är anmärkningsvärt gällande Spanien är ju faktiskt det att det spanska tv-bolaget RTVE just nu sitter på ordförandeplatsen i den så kallade referensgruppen för Eurovisionen. Nå, vad är det då? Men det är väl i princip Eurovisionens styrelse. Det är faktiskt de som ska se över att regler följs och dra upp sådana här stora linjedragningar och fatta svåra beslut. Och på den posten sitter nu Anna Maria Bordas från Spanien. Så därför, hon tillträdde i somras och därför så blev det ju faktiskt en ganska stor skräll när sen just Spanien var ett av de länderna som gick ut med det här, att de inte tänker tävla om Israel med.
Ett annat av de här länderna som pumpar in mycket pengar i den här tävlingen är Tyskland. Och nu gick den tyska förbundskanslern Friedrich Merz ut för ett par dagar sedan och sa att Tyskland borde bojkotta tävlingen ifall Israel inte får vara med. Har Friedrich Merz någonting att säga till om i den här frågan?
Det har han ju egentligen inte, för det är ju det tyska tv-bolaget som ska fatta beslutet om Tysklands medverkan i Eurovisionen nästa år eller inte. Men vi får se hur tungt en sån här politikers åsikt nu sen väger för det här beslutet. För Tyskland hör ju också då till de här länderna som betalar mycket. Tyskland är faktiskt det land som betalar allra mest för sitt deltagande i Eurovisionen. Och att Tyskland nu då säger på det här sättet så har väl förmodligen att göra med landets historia. Man aktar sig noga för allt som skulle kunna tolkas som antisemitism. Och därför har man ju då så här Eurovisionsmässigt stött Israel på det här sättet. Men om det sen blir det slutgiltiga beslutet, det återstår att se.
Nu har vi talat om hur andra länder och andra länders tv-bolag och tittare i andra länder tänker om Israel. Men vad säger Israel och det israeliska tv-bolaget kan själva om det här?
Det israeliska styret säger ju åtminstone antagligen samma sak som de har sagt nu i 2 år. Att nej, vi ska inte rygga tillbaka från en Eurovision, utan det är viktigt att vi också tar plats på scenen och syns och hörs och är med och tävlar. Och så lutar de ju sig då tillbaka mot EBUs regel där det heter att Eurovisionen är icke-politisk och så gör Israel politik på scenen på bästa sändningstid som ingen annan inför hundratals miljoner tittare. Och de här två senaste åren så har man ju tävlat med rätt så snarlika upplägg. Man har såna här sagolikt skickliga, vackra, unga sångerskor som sjunger mäktiga ballader om styrka och hopp och gör det väldigt, väldigt bra, vill jag bara påpeka. Och Israel har ju inte gjort någon hemlighet av det, att man i samband med Eurovisionerna i våras året före det satt ner stora, stora penningbelopp på såna här kampanjer i sociala medier. Och det nådde man ju ut väldigt bra med. Och Israel fick ju i våras mest publikröster av alla. Många som såg det väl mer eller mindre som sin plikt att rösta på Israel i den här tävlingen, fast man kanske inte såg på Eurovisionen, fast man kanske inte ens hade hört den här låten. Det sågs kanske som en plikt och som ja, ett litet sätt att kämpa mot terrorism om man paketerar det på det sättet. Så det här har ju fungerat väldigt, väldigt bra för Israel. Och det här leder ju sen till det att om Israel är med nästa vår, de kan gott och väl gå och vinna. För de vet precis vad de gör. De har filat upp det här konceptet nu i två år. Så de vet att publikrösterna kan de fixa om de så vill.
Så här låter alltså åsikterna ute i Europa. Men vad säger Finland och Yle? Nå, för Finlands och Yles del så är det Yles ledningsgrupp som fattar beslut om ifall Finland deltar eller inte i Eurovisionen. Johanna Törn-Mangs, som är direktör och ansvarig chefredaktör för Kultur och Fakta på Yle, är en av de personer som kommer att fatta det här beslutet senare i höst och som har fått uttala sig för Yles del i den här frågan under hösten. Och hon har i flera intervjuer sagt att Yle fattar sitt beslut självständigt och i sin egen takt, men att man noga fört diskussioner med bland annat de övriga nordiska public service-bolagen. Som Eva berättade tidigare så är det alltså den europeiska TV- och radiounionen EBU som ordnar tävlingen och som i slutändan också bestämmer vem som får vara med och vem som inte får vara med. Tidigare i höstas berättade EBU att de skulle sammankalla alla EBU-medlemmar, alltså TV-bolagen, till ett extra insatt möte i november och där skulle man sedan rösta om Israels medverkan i nästa års tävling. Nå, nu har EBU då tänkt om och meddela på måndag kväll att de skjuter upp beslutet i december och att man då kommer att fatta ett beslut vid ett av EBUs vanliga möten. Så ett beslut låter vänta på sig ännu, men Eva Frans säger att hur det än går så är nog Eurovisionen just nu i en knepig situation.
Om Israel är med nästa vår kommer det att bli bråk. Om Israel inte är med kommer det också att bli bråk. Den bästa lösningen skulle ju förstås vara att det blev fred. Och att det skulle lugna ner sig i Gaza. Men inte heller då så tror jag att alla känslor skulle ha svalnat i nästa vår. Det kommer att ta många, många år innan man kommer vidare efter en sån här situation. Så jag skulle nog säga att Eurovisionen står nu inför sin största kris på 70 år. För nu är det liksom tävlingens kärna som ifrågasätts. Går det verkligen att ordna en icke-politisk tävling där alla ska lämna sina åsikter hemma och bara fokusera på musik och trevlig samvaro? Fungerar det? Det verkar ju inte riktigt så. Det är liksom det som är frågan. Det finns ett alternativ som jag inte nu vill kalla smidigt. Men ur EBUs synvinkel onekligen skulle vara ganska praktiskt. Och det skulle ju vara det om Kan skulle uteslutas ur EBU. Alltså det israeliska TV-bolaget skulle uteslutas och inte längre vara EBU-medlem. Det här är inte helt långsökt. För det israeliska styret och Kan är verkligen inte överens hela tiden. Och premiärminister Benjamin Netanyahu, han har blivit irriterad på sketcher som Kan har gjort om honom. Han har också kritiserat deras nyhetsbevakning av läget i Gaza. Så det som politiker i Israel skulle vilja göra är att privatisera, om inte hela Kan, så åtminstone nyhetsbevakningen. Och i så fall fyller inte längre Kan kriterierna för att vara ett EBU-medlemsland. Och då skulle de ju uteslutas ur EBU. Som journalist kan jag ju inte flagga för det här. För det här skulle vara ett stort dråpslag för pressfrihet i Israel. Men ur Eurovisionssynvinkel skulle det här onekligen vara ganska praktiskt för EBU. För då skulle man ha en byråkratisk lösning som man kan hänvisa till ett regelverk och säga därför är inte Israel med, precis som med Ryssland. Regler är regler. Det hjälps inte. Och det skulle ju vara ganska behändigt för dem.
Du sa själv att Eurovisionen står inför sin svåraste kris, eller kanske mitt i sin svåraste kris under alla de 70 år som tävlingen har pågått just nu. Det sägs att den här tävlingen skapades för att ena ett splittrat Europa 1956, och nu känns det ju som att Europa står ganska splittrat igen. Så Eva, avslutningsvis, tror du att Eurovisionen kan ta sig ur den här krisen och bli rolig och helgalen familjeunderhållning utan politik i framtiden igen?
Eurovisionen har ju funnits i 70 år och landgränser har ritats om och kalla krig har avslutats och man tog sig till och med förbi en pandemi som gjorde att tävlingen inhiberades ett år men sen levde vidare och inte hade rubbat speciellt mycket av det. Så jag tror nog att Eurovisionen som koncept är så pass stötsäker att man kommer att ta sig ifrån det här också. Men jag tror däremot inte att den här svackan som tävlingen befinner sig just nu kommer att vara över ännu åren 2026. De här senaste två Eurovisionerna har varit ganska tråkiga tillställningar, alltså inte tråkiga underhållningsmässigt, men det har legat en sån här dyster filt över det hela och varit ganska obehaglig stämning ofta när publiken längtar efter den här spralliga verklighetsflykten när alla sitter och tittar på samma tv-program på samma sätt som när man var liten. Det är ju på något sätt det som Eurovisionens styrka. Jag tänker vara hoppfull. Jag tror nog att Eurovisionen kommer att hitta tillbaka till det här och bli en rolig och förhållandevis oförarglig tillställning igen. Men inte ännu nästa vår, jag är rädd.
Tack för det här, Eva.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Svenska Yles Eurovisionskommentator Eva Frantz. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du direkt från morgonen varje måndag till torsdag på Yle Arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen så missar du inga avsnitt. För slutmixardagens podd står Max Salomaa och Lukas Dahlström är producent.